Inslag 5. Nu ska båten i sjön.
Skepp och höj, tänkte jag säga.
Nu hör jag någonting som rasar.
Det var en ställning.
Först hände ingenting. Sen hände allt på samma gång. Så kan man sammanfatta hur det var när jag fick vara med när Petter Fielding fick lägga ner båten i vattnet vid Årstaviken en solig vårdag i slutet av april. Han är en del av Seglare med synnedsättning, men idag ska vi vara med när han sjösätter sin båt Marianne. Vi tar det från början. Vi ses på Petters båt som står på land bland rader av hundratals andra båtar tillhörande Årstavikens segelsällskap i väntan på att lyftas ner i vattnet av ett par enorma kranar, specialinhyrda för sjösättningshelgen.
Ja, de står ju på stötter då, båtarna, va? Och sen har man pallvirke under båten, under kölen, så den står ju ett par decimeter från marken ju. Och sen är det 7 stötter som håller båten upprätt nu då, innan den läggs i.
Jag klättrar upp för båten på en liten stege och sätter mig bredvid Petter. Han bär solglasögon, solblekt blå fiskarhatt och det grå håret går ner en bit i nacken så att det faller över den praktiska grå västen han bär över en kortärmad grön skjorta. Samtidigt som vi pratar så kilar Petters fru Miriam omkring nere på marken och fixar med det sista.
Vårt problem nu det är, vi kommer sjösättas här om en timme kanske, att vi har ingen plats att ligga vid här. Vår sommarplats är nere på Gålö, alltså söder om Dalarö, södra skärgården. Mm. Så att vi ska försöka hitta någon, vi får prata med handkapten och se om vi kan få någon provisorisk plats här. För vi måste masta på också, våra master ligger i skjulet här uppe. Och det får man inte göra nu när man håller på och sjösätter då, för då blockerar man mastkranen där, va. Nu låter det som om de har färdig lunch.
Just det.
Ja, så de börjar jobba igen.
Men jag tänkte fråga, känslomässigt då? Är det något speciellt med som båtperson att just med sjösättningen?
Ja, det är klart det är. Det är ju jättehärligt. Nu börjar ju säsongen. Nu har man ju liksom, ja, hela våren, sommaren och hösten till upptagning nästa gång. Men förmodligen ligger vi kvar, så nu är det ju minst ett halvår med båtliv så att säga, va? Så det är jättehärligt. Men... Och sen är det skönt att man är klar. Det är väldigt mycket förarbete. Vi har ju jobbat med botten då. För det är ju det viktigaste när båten väl är uppe att få ha epoxy. Man får inte ha giftfärger längre. Ju. Det här är ju en sötvattentäkt. Det är ju vårt riksvatten. Så alla båtfärger, man får inte ha vanliga båtfärger. Däremot får man ha epoxy då. Färg som inte släpper ifrån sig någonting.
Båten som vi sitter på köpte Petter och familjen 2018.
Och det är en Nauticat 33 fot och det innebär att den är 10,25 lång och 3,25 bred. Den är från 1972, så det är ingen ny båt. Den är tvåmastad, det är två trämaster. Catchriggad kallas det för de som vet vad det är. Men det innebär att man har en stormast och en mindre mesanmast helt enkelt. Men de är ju inte på nu då, de får inte vara på. När den ligger på land nu för att alla kolonilotterna tycker att det stör utsikten om vi skulle ha masterna på här på vintern.
Petter har varit en båtmänniska i hela sitt liv. Mormor och morfar hade båt, pappa var sjökapten och under barndomen hade familjen en egen lite mindre båt och så hade de en så kallad andelsbåt.
Så den låg på västkusten oftast, man seglade västkusten, Danmark, Norge, så det gjorde vi varje år.
Och Petter, som idag är 62 år gammal, började på seglarskola redan som liten grabb.
Alltså, vi gick på seglarskola i Karlstad då, när vi var små. Och då var jag 7 och brorsan 5. Och han fick ju segla i min båt. Det är ju en enmansbåt annars, men vi var ju så små. Så det gick ju bra. Han fick ju se åt mig då. Så han fick inte köra en egen båt. Han var för liten egentligen. Så att vi behöver alltid, ja, så har vi ju kört jämt, liksom, jämt så.
Måste ju bygga mycket tillit på något vis.
Ja, ja, det gör ju det, absolut. Jag har ju inte så mycket att välja på. Det är bara att lita på brorsan helt enkelt.
Vi tar oss inomhus i båten och sitter i sittbrunnen för att undkomma ljudet från kranbilarna. Petter berättar om båten vi sitter i, döpt till Marianne. Dels efter Petters mamma och dels efter den första svenska segelbåten som seglade jorden runt.
Den här båten var min drömbåt på 70-talet. Det är ju väldigt mycket trä, det är ju en skrovet till plast, men allt annat är trä. Den är en jätteliten båt idag jämfört med alla andra båtar, men just den, det är en finsk konstruktion, det är finländare som har ritat den, och det är just den här doghouset som man säger som vi sitter inne i nu, som är sittbrunnen, och den är ju helt skyddad. Jag tror det är 18 fönster om jag inte minns fel. Här så det är som att sitta på en glasveranda helt enkelt.
Det är större än om man är i en bil. Det skulle vara en van eller någonting om man skulle försöka beskriva hur stort det är. Det känns väldigt rimligt.
Ja. Vi har suttit 8 stycken och ätit här. Vi har bord som man liksom fäller upp från varsitt håll. Och så kan man sitta 4. Vi har en planka mellan här och så sitter man 4 på andra sidan. Så vi har en midsommar på ute så satt vi 8 här inne och käka. Så det går att få plats många. Vi har ju en 3 här uppe på Gotlandsgatan. Det är mer plats här än vad det är i lägenheten hemma faktiskt. Där man vill vara för sig själv, om man säger så. Ja. Nu tror jag de börjar röra sig här. Jag tror vi måste kliva av.
Ja. Ja, det var det. Vi kan kolla.
Ett arbetslag från segelsällskapet som ska hjälpa kranförarna närmar sig, och de spänner fast 2 stora orangea platta rep under båten, så kallade slings, som sedan fästs vid kranen. Båten ska alltså upp och hänga i en slags sele i luften. Från sidan av båten hänger också ett antal tampar eller rep som gör att de runt omkring kan hålla styr på den 8 ton tunga båten när den lyfts upp, så att den inte ska börja snurra eller stöta i grannbåten som också väntar på att lyftas i. För att inte vara i vägen så går vi några meter bort. Och Petter hämtar ledarhunden som snällt väntat bunden vid den gamla klubbstugan som numera är restaurangskrovet. Jag frågar om någonting kan gå fel nu när båten ska lyftas upp i luften, flyttas och sen sänkas ner i vattnet en bit bort.
Finns det någon fara här då? Finns det något som kan gå fel för er del?
Nej, de kan ju tappa båten. Det är väl det värsta som kan hända. Men det är ju sling man sätter under. Men det tror jag händer aldrig i stort sett. Så man får aldrig vara under båten. Det är 8 ton ändå.
Det finns ingen risk att de stöter in i något? Eller
det är därför de har de här tamparna. Så de ska kunna styra båten i luften. För kranföraren kan ju bara styra den. Den kan ju bara rotera liksom i luften. Och så måste den ju hamna rätt när man ska i den här nere.
Vad kommer din uppgift vara där nere då?
Nej, det är ju att hjälpa Miriam. När den väl är i sjön sen så ska vi starta och sen köra bort båten. Nästa båt ska ju i. Vi kan inte ligga kvar där. Va? Utan vi måste köra runt båten och lägga till någonstans, som sagt. Vi har ju ingen plats riktigt, så vi får se vad vi lyckas hitta. Någonstans kommer vi ju hamna, men
än är det inte riktigt klart för lyft. Så jag passar på att fråga hur det går till när Petter och hans fru är ute på båten. Han med ungefär 1% syn och hon som seende som aldrig levt båtliv innan de två träffades. Jag tänker att deras kommunikation måste ju vara enormt väloljad vid det här laget.
Det skulle man kunna tro, men min fru kan inte höger och vänster. Hon kunde babord och styrbord. Det gick ganska bra ett tag, men ja. Det är lite spännande helt enkelt. Jag måste peka. Däråt kan jag säga, och så peka, för hon kan inte höger och vänster. Och gör 50% fel. Så att, ja, jo, man tycker man borde ha bra kommunikation, men
Känner du att hon har kommit in i det?
Ja, absolut. Hon är tuff, verkligen. Alltså, jag vet inte om du såg det, men fören på våran båt är ju ganska uppsvängd. Så när Miriam, som är väldigt kort, står inne, så ser ju inte hon hur långt det är kvar fram. Så jag Ja, vi har en sån stävsteg så jag klättrar ner för jag står och känner med foten bakåt. När vi är framme helt enkelt. Så det är lite spännande.
Just det. Så får man installera något slags spegelsystem eller något slags backspegel.
Ja, vi har faktiskt köpt en, till och med en kamera som jag har tänkt sätta i fören så hon kan se på telefonen hur långt det är kvar. Va?
Men du har aldrig, apropå saker som kan gå fel, du har aldrig på grund av din synnedsättning klivit fel eller skadat dig eller hamnat i något trubbel när, på båten?
Många gånger. Alltså man slår sig ju hela tiden nästan. Ja. Det är bra, man måste ha skor på sig för det är massa grejer på däck. Man sparkar sig under tårna. Men sen, ja, det är lätt att trampa. Det svåraste är när man ska lägga till på något nytt ställe och man inte vet om det är stolpar eller om det är beslag eller om man ska hoppa land på en brygga som man inte ser vad det är. Det är det farligaste momentet på riktigt faktiskt. Och jag har slagit mig, absolut. Men ja, jag har faktiskt aldrig trillat i. Det är inte så jag har missat bryggan helt. Som tur är.
Men jag antar att du måste ju ha med dig orientering och känsla för båtens delar och allt möjligt. Sen barndomen, så att du har en kunskap i kroppen så att säga.
Ja, framförallt riktningen, vad vi är. Alltså vad söder är, vad väster är, vad öster är. Alltså vart vi ska. Det är bra om jag vet. Men sen har de ju naturligtvis GPS ombord. Men ja, det är jag som har känsla för fart och tid om man säger så. Sen. Nu hör jag någonting som rasar.
Men någonting verkar gå fel. Flera personer verkar stressade. Och efter ett tag sätter arbetslaget tillbaka både trä och stöttor under båten. Petter kan, utan att se det, misstänka vad som gått fel. De två repen, slingsen, som går under båten har glidit isär något. Och det finns en risk att båten liksom glider ner som en tvål mellan våta fingrar. Så egentligen borde slingsen surras ihop.
Du ser fören där så lutar det ju ganska mycket framåt. Så går det ju rakt under. Alltså den främre slinget får ju inte glida fram, va? Och då brukar man surra ihop dem. Man straffar dem som man säger. Så att den inte ska kunna glida fram.
Just det, det ser de inte ut att vara.
Nej,
nu.
Jag misstänker det. De ska vara det egentligen.
Men kan du känna en frustration att inte kunna vara med och påverka?
Nej. Det är ju som det är. Man får ju bara acceptera det. Det är ju en som måste bestämma. Man kan inte hålla på och tjafsa liksom. Ofta är de ju rutinerade, någon som håller i laget. Va? Så att...
Sen lyfts det igen och vi tar oss ner mot bryggan för att möta båten. Och nu blir det bråttom. Vi kommer överens om att jag ska följa med på båten när den åker iväg för att ställa några sista frågor. Men vi pratar inte riktigt om hur det ska gå när jag ska gå på. Petter hoppar smidigt i.
Vänta med, lägga i växel tills jag har kommit ur.
Jag har ingen växel i.
Men så börjar båten ta sig ifrån den lilla bryggan. Och jag står kvar.
Ja, jag stannar här, ja. Vi hörs sen. Lycka till.
Båten svänger ut till en lite osäker framtid. Petter och hans fru har ju ingen båtplats färdig för natten och masterna måste ju på innan de ska vidare till sin sommarhamn på Gålö.
Ja, hej!
Någon vecka senare ringer jag upp för att höra hur det gick.
Så vi var väldigt osäkra vad vi skulle kunna hitta någon plats. Och vi la oss bara på utsidan bryggan. Och låg ungefär en halvtimme så kom en kille och sa, ja, det här är min plats. Hur länge hade vi tänkt ligga här? Ja, så länge vi får, sa jag, för vi har ingen plats. Men det visade sig att han skulle ändå ta upp sin båt så att det löste sig. Så vi kunde ligga faktiskt i hela veckan till i fredags, alltså 1 maj, så avseglar vi från Årstaviken och ner till Saltsjöbaden. Och sen vidare till Gålö då i lördags. Så att nu är båten på plats.
Vi hörde Petter Fielding och vi kommer att komma tillbaks till honom. För Petter tävlade förra året i en av klasserna i VM för inkluderande segling i Oman. Och han hoppas tävla även på nästa VM. Så nästa gång vi hör honom så kommer vi att prata om tävlingsseglande och om sällskapet för seglare med synnedsättning. Musiken i inslaget var Mamma Gamma av The Alan Parsons Project, Leg Six av The Tough Alliance och Tres Margaritas av Los Dedos.